Varje dag regnar död och förödelse från skyn.
I november 1939 anfaller Sovjetryssland Finland.
Detta lilla Finland.
Världen ställer sig på Finlands sida.
Och så tittar jag på en kartbok. Och då förstod jag ju att detta kan inte vara sant. Utan här behöver finnarna hjälp.
Under hela kriget som varade i 105 dagar så är den svenska opinionen enad.
Kvällens program kommer att handla om det frivilliga i finska armén.
En svensk frivillig kår med 8000 svenskar åker till Finland för att slåss.
Han kom och berättade sig att han skulle åka iväg. Och ja, vad skulle jag säga? Det är klart att du ska åka om du känner för det.
Det är en januari söndag i auditorium i Stockholm. Som entréavgift erlägges en stycken begagnad överrock till Finlandsinsamlingen.
Viljan att hjälpa Finland har liknat sin religiös hänförelse.
Det var en sån appell bland svenskarna, så det var helt otroligt alltså. Jag har aldrig upplevt maken, kommer aldrig göra det heller.
Men svenskarnas stöd för Finland kommer snart skapa en kris i den svenska regeringen.
Man har inga möjligheter att ens till närmelsevis komma till tals med den här opinionen och kontrollera den. Man är van att kunna kontrollera massorna i Sverige.
När svenska frivilligkåren kommer till Finland så visar det sig också att hjälpen är mindre lyckad än man trott.
Här kom det drällande en massa människor och de var ju stadsbor och kunde ofta inte åka skidor och hade ingen vett på att skjuta med gevär.
För svenskarna, finnarna och ryssarna fanns en gemensam fiende vintern 39-40. Det var kölden. Vintern var rekordkall.
32 grader är det här nere i Kemi och vid fronten var det 47 i natt enligt rapporterna.
När kriget slutade nästan 200 000 människor dött. Många svenskar i Finland fick bilder med sig de aldrig kunde släppa.
Vi kallade det helt glatt för staplarys. Det var ju de avlidna och sönderskjutna ryssarna som låg vid Sallaån.
Du lyssnar på Petri Dokumentär om svenskarna i finska vinterkriget. Med mig, Simon Moser.
Fyllde 18 år i augusti. Jag fyllde 18 år.
Sommaren 1939 har Sam Sjöblom ifrån Roslagen flyttat in till Stockholm.
Jag hade just tagit nytaget körkort, kommer jag ihåg, som kostade 15 kronor. 15 kronor.
I Stockholm har han fått jobb på en gång, men snart kommer andra världskriget att börja och hösten kommer inte bli som han tänkt sig.
Då jobbade jag på en bensinstation i Alvik utanför Stockholm. Jag jobbade som smörjare, bilmekaniker. Jag hade bara jobbat där i, jag tror, 4 månader. Jobbade jag där. Så var det då krigsutbrottet, sen var det stopp.
Som redan i ett par extra utsändningar meddelats har Tyskland inlett fientligheterna mot Polen.
När Tyskland under Hitler anfaller Polen den 1 september utbryter andra världskriget.
Och vi var uppsagda med en veckas uppsägning. Hela gänget. Stationen stängdes igen. Bensinen. Det fanns ingen bensin att köpa överhuvudtaget. Man stängde in alltihopa.
Utan jobb och andra planer åker Sam hem till Roslagen igen. Då vet han inte att han snart kommer göra en helt annan resa. En resa till ett annat land. Under hösten väntar Sam Sjöblom och resten av världen spänt på Hitlers nästa drag. Men det dröjer. Hösten blir förhållandevis lugn. Istället ska ett annat krig börja. Ett krig som startar närmare Sverige än man kunnat ana.
Och sen då kom då sista veckan i november när ryssarna brakade in i Finland. Det var sista veckan i november.
Förmiddagsnyheter från TT. Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen den finska gränsen. Ryska flygplan har bombarderat olika platser, bland annat Helsingfors, där 5 bomber fälldes på Malms flygfält.
Den 30 november anfaller Sovjetryssland Finland med flyg och samtidigt går de in över gränsen vid Karelska näset. Starten på det som kommit att kallas för finska vinterkriget skyller Sovjetryssland på Finland och man hävdar att finska soldater skjutit över gränsen vid Mainila.
Men finnarna förnekade det och kunde till och med bevisa, kan man säga, att det fanns inget finskt artilleri som var inom skottvidd för det där. Alltså, de hade dragit tillbaks just av sådana där skäl. De kunde inte skjuta över gränsen helt enkelt. Jag heter Göran Andolf och jag är filosofidoktor i historia. Jag har sysslat med framförallt om finlandsfrivilliga nu sedan 20 år tillbaka kan man säga. Det är väl, jag har lagt ner ganska mycket intresse och möda på det.
Upptakten till det ryska anfallet är förhandlingar som pågått under hela hösten. Ryssland anser att den finska gränsen ligger för nära Leningrad och det menar de är ett hot.
Och de var oroliga över för Leningrads säkerhet och hade ju ändå en viss erfarenhet av att tyska trupper hade samarbetat med finnarna under första världskriget, eller i slutet på första inbördeskriget. Då.
Men någon risk för att Ryssland skulle anfallas fanns inte vid den här tiden. Redan i augusti 1939 undertecknade nämligen Ryssland och Tyskland en non-aggressionspakt. Den innebar att inget av länderna skulle attackera varandra. Pakten kallades för Ribbentrop-Molotov-pakten och bar namn efter Tysklands och Rysslands utrikesministrar. Från finsk sida fanns inte heller någon anledning att skapa krig mot Ryssland.
Sovjetunionen och Ryssland var ju pakt i den här tiden. De var ju paktbröder faktiskt. Alltså så att den fiendskap som fanns, den var hypotetisk vid det laget i alla fall.
Rysslands motiv att anfalla Finland skulle snart visa sig vara andra. Enligt en hemlig klausul i pakten mellan Tyskland och Ryssland kunde man nämligen utläsa att non-aggressionspakten även innehöll andra planer som ännu inte framkommit. Tyskland och Sovjetryssland hade delat upp Östersjöområdet mellan sig. För att Tyskland inte skulle riskera ett tvåfrontskrig när de gick in i Polen hade Sovjet enligt pakten blivit tilldelad de baltiska staterna och Finland. När Sovjetryssland nu anfaller Finland och flygbombar civila mål så väcker det reaktioner.
Det blev en stark reaktion över hela världen. Finnarna hade ju liksom allt på sin sida. Det var den lilla nationen med kanske 5 miljoner eller många de var som anfalls av en jättestor nation på kanske 200 miljoner eller något ditåt.
En tjänsteman på den sovjetryska ambassaden i Washington underrättade enligt Reuters idag den amerikanska regeringen om att dennas medlingsanbud inte ansågs motiverat.
USA, som redan under förhandlingarna erbjudit hjälp, ställer sig bakom Finland. Även länder i Sydamerika engagerar sig. I Paris går folk ut på gatorna och demonstrerar. Finlands kamp mot Sovjetryssland såg som Davids kamp mot jätten Goliat. Man såg det som det västerländska civilisationens kamp mot det österländska barbariet. Sovjetryssland utesluts ur nationernas förbund, det som senare blir FN.
Sovjetunionen stod ju för socialism som ju inte var så populärt i större delen av världen. För ateism som definitivt inte alls var det. Och sen var det ju fascinerande med denna kamp då i mörker som det var större delen av dygnet faktiskt. I alla fall i norra Finland. Och kyla och det var, allting var ju väldigt fantasiägande och märkvärdigt.
Runt om i världen börjar nu frivilliga att anmäla sig för att åka till Finland och på plats slåss mot ryssarna.
Ex-president Hoover är i USA den drivande kraften i hjälpen åt Finland. En mängd finnamerikaner har anmält sig frivilligt och avrest från New York för att kämpa för sitt gamla land.
Ett 100-tal länder anmälde intresse för att skicka frivilliga. 5000 italienare, 1000 danskar, 700 norrmän anmälde sig. Men det land som ville skicka allra flest frivilliga var Ungern som hade språkliga band till Finland.
Det hävdas att 25 000 ungrare anmälde sig som frivilliga. Men bara 350, om jag kommer ihåg rätt, kom fram till Finland för att de fick inte resa genom Tyskland. Tyskland var ju som sagt i pakt med Sovjetunionen och försökte hindra all hjälp till Finland. Och det var italienare som ville vara med och slåss också. Delvis kom de inte heller fram genom Tyskland.
Det land som skickade allra flest frivilliga var Sverige. I Sverige bildades en frivillig kår och över 12 000 anmälde sig. Drygt 8 000 kom fram till Finland.
Tvättambulans är en splitter ny ordkombination. Det är Finland som ska ha en sådan. Svenska kvinnor har samlat ihop medel till den och Carlos fabriker svarar för tillverkningen av denna världens första ambulerande tvättinrättning.
Inget land var så engagerat i Finlands kamp som Sverige. Det finns de som hävdar att Sverige aldrig varit så enat i en fråga som vintern 1939-40. Det har beskrivits som en religiös hänförelse. Stig Skogsberg ifrån Trollhättan var 20 år.
Det var affischer. Affischer och sen, och det stod så här, ja, Finlands sak är vår. Och sen var det då radion med att detta stora Ryssland hade anfallit Finland. Detta lilla Finland. Och så tittade jag på en kartbok. Och då förstod jag ju att detta kan inte vara sant. Utan här behöver finnarna hjälp. Precis som de behövde 1917 och 18. Och så vidare. Så det var aldrig intresserat mig förresten, tankegångar eller något sådant. Det var helt enkelt att hjälpa.
Sam Sjöblom, som under hösten fått sparken ifrån macken i Stockholm, minns också.
Det var sån appell. Det var en sån appell bland svenskarna. Så det var helt otroligt alltså. Jag har aldrig upplevt maken kommer att göra det heller. Varenda en, alla rum och kök satt de och sticka tröjor och såna här huvud och strumpor och allting och skickade över till Finland. Det var en grej som inte man kan beskriva. Man måste uppleva det själv faktiskt. Och det var hela Sverige.
En av dem som stickade till de finska soldaterna var Silva Persson i Trollhättan.
Jag var med i någon förening och satt och stickade till de finska soldaterna. Skickade iväg. Och jag minns väl, jag satt och stickade en knäskydd.
Genom nationalinsamlingen för Finland samlades pengar in och Silvas knäskydd skänktes till centrala Finlandshjälpen som samlade kläder och organiserade mottagandet av finska barn. På senhösten 1939 hölls massmöten och på radio spreds snabbt ordet om att Finland behövde hjälp.
I samband med Finlandsinsamlingen hade kommit fram en hel del goda och trevliga uppslag. Vad säger ni till exempel om det här? Det är en januarisöndag i auditorium i Stockholm. Vid diskarna i garderoben trängs folk som är ivriga att lämna ifrån sig överrockarna. Det är ju i och för sig inte som en sån märkvärdig företeelse i en teaters kapprum. Det märkvärdiga är att kapprummet i det här fallet behåller överrockarna för vidare befordran till Finland. Parollen är nämligen denna. Som entréavgift erlägges en stycken begagnad överrock till Finlandsinsamlingen.
Mjölken är ju jordbrukets viktigaste produkt. Om jordbrukarna ger en dagsleverans så kommer bidragen också att stå i förhållande till jordbrukens storlek. Givetvis kommer mjölken inte att sändas till Finland. Värdet, det vill säga den avdragna delen av mjölklikviden, sändes istället till nationalinsamlingen för Finland.
Även jordbruken hjälpte till och industrin och fackföreningarna. Under 13-dagen gick oavkortat alla löner till att hjälpa Finland. En rad privatpersoner skänkte stora summor. Göran Andolf är historiker.
Ja, Selma Lagerlöf skänkte till exempel sin Nobelmedalj och sen så man smälte aldrig ner den för den inköptes och sparades och pengarna skickades till Finland. Och skolbarn över hela Sverige samlade äppelkärnor och det skulle vara bra för.
Om var och en av lyssnarna insamlar 100 äppelkärnor och insänder dessa har han lämnat utsäde till en normal finsk husbehovsträdgård.
Men det var för att så nya äppelträd i Finland och det var alla möjliga former av insamlingar av allt möjligt. Och det var stora summor som skickades till Finland på det här sättet.
Stoppa kärnorna i ett kuvert och sänd dem till kärninsamlingen för Finland, Kristianstad.
För att förstå varför Sverige ställer sig bakom Finland så måste man se till vår gemensamma historia.
Finland tillhörde ju faktiskt Sverige i åtliga 100 år, längre än vad Skåne har hört i Sverige till exempel.
Ja, Finland hade varit en del av Sverige sedan medeltiden. I alla krig Sverige utkämpat så hade finska soldater stridit vid sidan av svenska. Känslan att Finland var Sveriges broderfolk sägs vara den största anledningen till att svenskarna helhjärtat ställde upp. Men snart kommer Sveriges relation till Finland och svenskarnas starka stöd och opinion för det finska folket få både utrikespolitiska och inrikespolitiska konsekvenser. I den svenska opinionen för Finland hörs snart röster om att Sverige ska skicka sina med till Finlands hjälp. Och den socialdemokratiska regeringen måste nu ta ställning till om Sverige ska vara neutralt i kriget eller inte. Henrik Ranstad är historievetenskaplig skribent och han menar att regeringen 1939 hamnade i en regeringskris.
Sverige har aldrig någonsin under sin historia, varken förr eller senare, varit med om någonting liknande. Den opinionsstorm som de styrande eliterna i Sverige, regeringen, kungamakten, militären och så vidare, är fullständigt oförmögna att hantera, och man har aldrig varit med om detta tidigare. Det innebär alltså en stor inrikespolitisk kris i Sverige när det här kriget utbryter, för man har inga möjligheter att ens tillnärmelsevis komma till tals med den här opinionen och kontrollera den. Man är van att kunna kontrollera massorna i Sverige.
Utrikesministern Rickard Sandler, som precis som opinionen menar att det är moraliskt förkastligt att inte till varje pris hjälpa Finland, vill bland annat att Sverige ska skicka reguljära trupper till Åland för att där markera mot Ryssland. Men statsministern Per Albin Hansson menar att det är att provocera Ryssland och Tyskland. Risken att dra in Sverige i kriget är helt enkelt för stor.
Det här är en ny tid på många vis. Alltså massmedia och opinionsbildning ser ut på nya sätt jämfört med vad de gjorde under första världskriget. Och alltså, fria publicister, politiker agerar utifrån moralistiskt. Det är fel av Sovjetunionen att anfalla Finland, och det är fel av oss att inte hjälpa vårt broderfolk i öster nu när det här har hänt. Man har alltså inga sån här överlagda säkerhetspolitiska analyser av läget. Är det möjligt att hjälpa Finland och så vidare? Utan det är födelsen för den moralistiska synen på utrikespolitik som sen har varit en väldigt viktig del av utrikespolitiken under hela efterkrigstiden. Men det här det föds, det här är själva födelseögonblicket. Och det här chockar fullständigt de politiska eliterna i Sverige. Allt ifrån socialdemokrater till högern via liberalerna. Det är en helt ny situation.
Det beslutas att inga trupper ska skickas till Åland och att Sverige istället för att vara neutralt ska vara icke-krigförande. Beslutet väcker ilska. Och Henrik Ranstad menar att utrikesministern Rickard Sandler nu blir ett hot emot statsministern Per Albin Hansson.
Per Albin drabbas av någon sorts självförtroendekris i den här processen. Han är inte landsfaden Per Albin under vinterkriget. Tvärtom säger han, som det då heter inom Finlands frivilliga kretsar, citat, Finlands mest hatade svensk, slutcitat.
Beslutet att Sverige ska vara icke-krigförande istället för neutralt gör att Sandler officiellt avgår. Henrik Ranstad säger att han blev avskedad.
Sandler får sparken, helt enkelt. Det går inte att ha en sån som Sandler i regeringen, menar man. Han är för aktivistisk, han är för känslostyrd, kan man väl säga att man tycker. Man behöver en helt annan typ av person och väljer då så småningom en yrkesdiplomat istället. Christian Günther som blir utrikesminister under kriget.
Med valet av en yrkesdiplomat som utrikesminister upplöser också Per Albin Hansson den demokratiskt valda regeringen. På Luciadagen 1939, för andra gången i svensk historia, presenterar han istället en så kallad samlingsregering. Den består av representanter ifrån alla partier. Deras uppgift är att från fall till fall, utan politiska eller ideologiska motiv, ta ställning till hur Sverige ska agera.
Bondeförbundet, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Högern, alltså nuvarande Moderaterna, går in i den här samlingsregeringen med ett enda klart uttalat uppdrag: håll Sverige utanför kriget. Det är alltså vinterkriget som gör att vi får en samlingsregering i Sverige. Det är inte andra världskriget i sig.
Medborgare, i samband med samlingsregeringens tillträde har jag känt behov av att säga er några ord genom radion.
När Sandler är borta och konflikten löst tar Per Albin Hansson tillfällig akt att tala till folket.
Jag hoppas att denna regering ska komma att företräda en verkligt allmän samling. Rickard Sandlers tillbakaträdande får icke missförstås. Några personliga motsättningar mellan honom och mig har icke funnits. Det är min övertygelse att vi på denna väg utföra en mera gagnande gärning än genom mer eller mindre ostentativa meningsyttringar i form av möten och demonstrationer.
Från hjärtat är det kortare väg till tungan som talar än till handen som skriver. Och av det skälet har radiomannen en vanskligare uppgift än journalisten. Om än bådas hjärtan brinner lika hett av harm, sorg och medkänsla.
Samtidigt som Sverige drabbas av en regeringskris åker Sveriges Radios reporter Sven Järring över till Finland. Här lider man av det anfall som Ryssland startat den 30 november. Sven Jerring medger att han är långt ifrån objektiv.
Mitt hjärta är inte neutralt. Och därför ämnar jag bara ytterst knapphändigt kommentera de olika avsnitten i rapporten om min rekognoseringsresa som jag gjorde utan att följa någon särskild plan.
I en skolsal träffar han en kvinna i 30-årsåldern som evakuerats från sin by.
Vad sa hon? Hon säger att hemma är allting bränt, att det finns bara aska kvar av deras hem. Att de har fått bekräftelse på det från frontsoldater som har skrivit brev åt dem om det.
Han frågar vad hon längtar efter mest.
Nu leder hon ett litet melankoliskt leende medan hon tänker efter. Ja, hon säger att inte kan de ju önska sig någonting annat än fred, så att de skulle få komma tillbaka hem fastän det också är bara aska kvar av hemmet.
Den finska civilbefolkningen led under ryssarnas bombningar. Många finska städer drabbades hårt av flygbombningar och i Helsingfors evakuerades 100 000 personer ur civilbefolkningen.
Varje dag regnar död och förödelse från skyn. Vid ett bombanfall mot en mindre stad nyligen lät finska rundradion en mikrofon stå ute och uppfånga ljudet av de ryska flygmaskinernas motorer, ljudet av bombernas visslande tjut vid fallet och de torra krevaderna, ljudet av maskingevärselden mot marken och från marken. Iakttag den absoluta frånvaron av alla andra ljud. Jag kanske bör försäkra att upptagningen är fullkomligt äkta, utan alla retuscheringar eller tillägg för att öka effekten.
Alla våra fönster i Åbo blev intryckta på grund av lufttrycket från bomberna. Och de som var pappa köpte sig fanerskivor, plywoodskivor och spikade fast det för fönstren.
Stig Apelgren var 14 år och bodde i Åbo. Hans första minne av kriget, det är när alla var tvungna att samlas i skolans aula.
Där rektorn i vår 700-åriga skola ställde sig där och uttalade dessa ord. Skolan är stängd.
När skolan stängde var det bara att gå hem till en oviss framtid. Varje dag kom de ryska planen.
Och då köpte där larmsirenen först och så skulle man ner i skyddsrummet. Vår pappa som var gammal militär så han kom ju också ner i skyddsrummet, men han började somna där och började snarka mitt under anfallet, så att han hade verkligen goda nerver.
I luften var ryssarna överlägsna. Men vad alla förvånat kunde se var att det inte var lika lätt att knäcka Finland på marken. Finnarna lyckades inte bara hindra ryssarnas framfart. Efter en månad lyckades man stoppa trupperna på land helt. Jörgen Andolf.
Alla finna kan ju åka skidor, medan ryssarna var dåliga på det. Eller åtminstone de trupper som sattes in först kunde inte åka skidor. De kunde bara ta sig fram på vägarna och det gjorde att det var rätt lätt att spärra vägarna.
Finlands fördel i kriget var Finlands geografi. Landet kallas även för de 1000 sjöarnas land och för finnarna som var mästare på skidor var det optimalt på vintern när sjöarna frös. De kunde ta sig fram överallt. Genom att spärra av framför och bakom de ryska fordonskolonnerna kunde man sedan lätt anfalla.
Och då grävde ryssarna gärna ner sig och sen så anföll finnarna från sidorna med på skidor då.
Taktiken visade sig vara mer än effektiv. Trots det ryska numerära överläget så lyckades man stoppa ryssen helt. Längs en linje uppkallad efter den finske överbefälhavaren Gustav Mannerheimer, den så kallade Mannerheimlinjen, skulle sedan kriget stanna fram tills fredagen. På det här sättet kom alla de ryska trupperna fram till de finska städerna.
Lokomotivet pustar och stankar. Strax ska den gamla damen och barnen stiga upp i sin vagn igen och fara vidare.
Om man inte kunde stoppa var ryssarnas flyg. När Sveriges Radios utsände Sven Jerring åker genom Finland så träffar han en kvinna som ska skicka sina barnbarn till Sverige. Men vägen har varit svår.
Vi har haft det besvärligt.
Saken var den att när vi kom klockan 12 på dagen fram och med detsamma kommer 19 flygaren som bombarderade genast sjukhuset.
Barnen var väl förfärligt rädda.
mycket rädda. Vi blev alla oerhört, för det var första gången där i den trakten.
Ja, det där var en glimt ifrån en station där ett tåg med evakuerade barn som skulle till Sverige hade stannat för några minuter.
Under åren 1939 till 1944 tog Sverige emot över 80 000 finska barn. Den första vågen med barn kom under vinterkriget. Och på den första ångbåten som lämnade det mörka och stilla Åbo några dagar innan jul fanns 14-åriga Stig Apelgren och hans tre syskon. Att komma till Sverige för honom var som att komma till en annan värld.
Ja, när båten glider in mot Skeppsbron så det hette att komma till en sagovärld från det mörka och kalla och stilla tiggande Finland. Intensiv belysning och all biltrafik, intensiv biltrafik och människor som rör sig. Så att, det är en bild som bränner sig fast i ögonlocken. Ögonen.
Sverige, som först verkat vara en sagovärld i kontrast till det mörka Finland, visar sig snart ha andra sidor. Stig är 14, hans två tvillingbröder är 12 och hans syster är 10. Kanske inte det de hjälpande svenska hemmen tänkt sig.
Och så blev vi placerade vid något hotell som på en amerikansk slavmarknad. Så att de svenskarna kom och plocka ut vilka barn de ville ha hem till sig. Och små söta flickor gick åt först. Så att sen blev vi då, vi höll på att bli över.
Till slut så ordnade sig två bröder som driver matvarubutiker i hela Stockholm förbarma sig över Stig och hans syskon. Snart får de flytta hem till en fin familj i Saltsjöbaden. Med jämna mellanrum kom det brev från mamma och pappa i Åbo. De skrev aldrig hur hemskt det var, kanske för att de ville förskona sina barn. Men snart kom ett brev vars innebörd inte kunde missuppfattas. Brevet handlade om vad som hänt deras mamma.
Den dagen kom det här bomblandet för sent, så att bomberna hade redan börjat samla. Och mamma var i sin butik nära posthuset där en stor skylt som fanns. Och hon sprang iväg dit förstås. Till skjutsen, men då var dörren låst och man kom inte in där. Då måste hon springa runt hörnet där. Men hon kom aldrig så långt så att bomben hade börjat falla och hon låg där alltså. Och då bad hon en man som hon inte kände att hålla henne i handen. Och sen mitt under larmet så kom ambulanserna. Så förde hon till sjukhus och då dog hon där 36 år gammal.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om svenskarna i finska vinterkriget. Redan under hösten, när Finland fortfarande förhandlade med Sovjetryssland, föddes tankar i Sverige om en svensk frivilligkår. Och när Sverige förklarar sig icke-krigförande är det istället den som kommer hjälpa Finland militärt. Över 12 000 svenskar anmäler sig, drygt 8 000 går över gränsen till Finland. För den enskilde innebär det att man skrev ett kontrakt med den finska regeringen och trädde därefter in i den finska armén. 20-åriga Stig Skogsberg från Trollhättan var en av dem.
Ja, Finland behövde ju hjälp. Herregud, ryssarna som är en kontinent och vi räckte på med folk uppe i kanten. Och sen detta lilla fåtal finnar uppe i lappmarkerna som jagar riper och fångar vildren och lax i älvarna. De kan ju inte klara det där utan hjälp. Och de hade ju hjälpt oss under så många år. Så att vi var skyldiga helt enkelt att hjälpa dem. Det var grannar.
Kaffetåren är bästa här, av alla jordiska drycker.
Hade ni kaffe i Finland?
Ja, men det är salt i kaffet. Det är konstigt. Finnarna, åtminstone i norra Finland, de drack salt. Stoppar salt i kaffet alltså. Det smakar avskört alltså. Man fick vara utan.
En annan som anmälde sig till frivilligkåren var Sam Sjöblom. För honom fanns det flera hinder i vägen för att kunna åka till Finland. Han behövde sin mammas underskrift eftersom han bara var 18.
Hon nekade att skriva på, jag var inte myndig. Men myndighetsåldern var 21 år då. Och jag var inte myndig då för att jag var tvungen att ha pappa och mammas namn på. Men de nekade att skriva på. Ja, så då åker jag upp ändå, så jag åker ändå. Det spelar ingen roll om jag skriver. Jag sticker iväg upp i alla fall. Och annullerar mig i finska armén. Och ja, de var tvungna att ge med sig. Helt enkelt, jag var postridig.
Idén till att skapa en frivilligkår som stod utanför den svenska armén var ett privat initiativ. Bakom frivilligkåren fanns en rad högt uppsatta svenska militärer. Bland annat Magnus Dursén, Viking Tam och Carl August Ehrensvärd. För att kunna organisera, rekrytera och ordna med vapen skulle det visa sig att man på flera sätt var tvungen att kringgå lagen. Det första problemet var att få tag i krigsmateriel och det ville man ha i svenska militärens förråd. Det fick man. En tredjedel av de svenska militärförråden tömdes för att utrusta frivilligkåren.
Vi hade allt. Allt svenskt kan man säga. Men det var svensk.
Stig Skogsberg minns.
Till och med uniformen var färsk, så att den har de tagit i förrådslager. Den var aldrig använt i svensk.
Men var det svenska emblem på också? Svenska...
Nej. Finska knappar, hur de kom dit har jag ingen aning om.
Men nu kommer det sig att Sverige, som uttryckligen sagt nej till att kriga på Finlands sida, ändå skickade iväg och tömde sina militära förråd. Göran Andolf.
Egentligen var detta inte tillåtet. Alltså armén får inte leverera till... Så det där var ju... Det fifflade man med kort och gott alltså.
Genom insamlingar av pengar så köpte frivilligkåren materiell från armén. Mycket materiell skänktes också. Kåren utrustades med svenska vapen och ammunition. Men vad som kan tyckas extra anmärkningsvärt var att armén även lånade ut hälften av Sveriges jaktplan. En stor del av flygförbandet F4 i Östersund sa helt enkelt upp sig med löfte om att få komma tillbaka när kriget var slut. Efter uppsägningen så anslöt de sig till frivilligkåren. Samma sak gällde för värnpliktiga som ville åka. Regeringen såg vad som hände men försökte bara symboliskt sätta emot. När Carl August Ehrensvärd, en av grundarna till frivilligkåren, besökte försvarsministern försökte han sätta stopp.
Försvarsminister Sköld sa ifrån att ni kan inte få svenska uniformer, det går inte.
Carl August Ehrensvärd svarade då att det fanns en stor uppsättning uniformer av en modell som inte hade börjat användas än.
Och så skulle man då byta knappar på de där till finska lejonknappar istället för de svenska 3 kronors knapparna. Och då är det ju ingen som tänker på att det där är en svensk uniform eftersom den inte finns riktigt än. Jaha, det kunde Per Eden gå med på. Sen så anställde man en massa damer som fick byta knappar på dem där och satt hela nätterna och sydde knappar.
Nästa problem man var tvungen att lösa var hur man skulle rekrytera frivilliga. I rädsla för att reta Ryssland och Tyskland så förbjöds frivilligkåren till en början att annonsera. Man fick inte heller berätta om dem i tidningen och radio. Lösningen på det här var att man publicerade en dikt i en tidning där budskapet att hjälpa Finland var tydligt. Under dikten fanns kontaktuppgifter till frivilligkåren. Runt om i landet öppnade snart värvningsbyråer där den som ville åka till Finland kunde anmäla sig. Men det var inte heller lagligt.
Det är fullständigt lagligt att gå ut som frivillig och anmäla sig, men det är inte lagligt att ha värvningsbyråer, vilket man faktiskt hade alltså.
Snart anmäler sig allt fler till frivilligkåren. En av dem som anmäler sig är Stig Skogsberg i Trollhättan. Han berättar att han ska åka för sin morfar som han vuxit upp tillsammans med.
Och han säger bland annat så här. Vore jag inte så gammal gusse skulle jag följa med dig.
Men det finns en annan Stig också måste berätta för.
Vi träffades en höstkväll.
Under hösten när kriget börjat i Europa har han nämligen träffat kärleken. Hon heter Silva Persson och jobbar på en frisersalong.
Han kom och berättade sig att han skulle åka iväg. Och ja, vad skulle jag säga? Det är klart att du ska åka om du känner för det. Det var ju långsamt många gånger.
I slutet av december 1939 åker de första i svenska frivilligkåren iväg mot Finland. Sam Sjöblom, som för bara några månader sedan fått körkort, har nu blivit chaufför till en 3-tons lastbil. Han minns avresan.
Det var ju så manifestation att Finlands sak är vår, så att Man började prata om det, att vi måste hjälpa finnarna. Vi måste hjälpa dem på något vis. Så att allihopa var ju fulla av berusning. Vi ska hjälpa finnarna. Vi ska hjälpa dem, vi ska hjälpa dem. Ta de jävla ryssarna. Och vi var till mottagna på vägen upp. Och varje gång vi kom till en stad. Folk var ju som tokiga när vi kom då. Med våra bilar. Vi skulle ut en krig då, gubbevärs. Så folk ville ju lyckönska oss då. Så det var ju en väldig manifestation hela vägen upp genom Sverige.
Få av de frivilliga i svenska frivilligkåren kunde föreställa sig vad som väntade dem i Finland. I slutet av december 1939 åker Stig Skogsberg från Trollhättan till Finland. Han anmälde sig som frivillig i den svenska frivilligkåren. Första anhalt var huvudstaden.
I Stockholm, det kom jag ihåg. Det var det ett jädrans liv. För det var mycket folk som skulle av och på. De ropade hej och det, ja. Sen var det tåget, det fylldes. Välfyllt. Det medan sömntuta som jag är. Så kröp jag upp i dåtidens bagagehyllor. Det var näthyllor på vagnarna. Där kröp jag upp och la mig. Och det, jag vet inte hur länge jag såg där. Men så småningom så kom vi fram upp till Haparanda. Där var det avstigning vare sig vi ville eller inte. Där möttes svenskt befäl. Och när vi skulle över bron så ropar han, gå i otakt. Och det var helt och hållet ett nytt ord för mig, gå i otakt. Men då säger någon klokusgubbe mig i könare. Det är för att fördela vikten. Det var kallt på bron, annars skulle den kollapsa. Och då skulle vi gå över till Tornio och det gjorde vi med.
I Tornio skriver han in sig och får nummer 317 i svenska frivilligkåren. Samma inskrivning gjorde 8260 andra svenskar. En av dem var Sam Sjöblom som blivit lastbilschaufför.
Vi var ju mottagna med öppna armar av finnarna. För att de förstod det att vi var ju de första som kom över då. De fick ju mat och allting sånt där vi hade med oss. Massa grejer. Så de var ju väldigt tacksamma för att... Speciellt vi som hade hand om, som körde med maten då, vi var ju överhopade med de både stal och knyckt och gjorde allt möjligt för att kunna komma över maten överhuvudtaget. Men det var ont om mat som sjutton.
När maten är olastad lastar man på finska soldater från fronten.
Finna de skrattade och de log och de, precis normalt krig, det har ingen betydelse för dem det. De tjugoar kymmar. Tills jag kom underfund med det att de var mer eller mindre fulla allihopa. Vad berodde det på? Jo, det berodde på det att och då hade de då den här kamfersplitten. Du vet när man stryker in för att klara kylan och sånt där. Så stryker man in det på kroppen överallt. Men där drack kvinnorna. De drack det där. Och det är klart, det innehöll ju alkohol. Så de satt på flaket där. Och det var i alla fall 30 grader kallt nästan varenda dag. Och de satt där på öppna flaket där med pressängen över. Och de sjöng hela tiden. Det luktar pyton. Det luktar bara kamfer.
Sam Sjöblom kommer förbli chaufför under hela sin tid i Finland. Och redan första dagen fick man erfarenhet av ryssarna.
Ja, jag tror första gången vi var ute så var vi var inne i Kemijärvi. Och skulle hämta grejer i Kemijärvi och köra ut det till Märkejärvi. Då var vi anfallna, kommer jag ihåg. Och det var första resan vi gjorde. Men det var bombflyg som kom, det var inte jakt. Det var bombflyg. Och det var man ju lite skärrad naturligtvis. Eftersom det var första gången. Men vi klarade oss allihopa, så det gick ju bra. Vi hoppade ut bilarna och så in och gömde oss i gränderna. Så det var ingen som var skadad då. Men det hände ju sen mera sedan.
Den grupp av den svenska frivilligkåren som först var delaktig i strid var flygarna. Ett kompani som fått namnet F-19 hade upprättats och ifrån Sverige hade man flugit in både svenska jaktplan och bombplan. Men det visade sig snart att den svenska välviljan från försvaret varit begränsad. Karl Ragnar Beve ingick i en svensk jägarpluton som blivit lovad flygunderstöd när de skulle lasta ur i fronten.
Det ryska bombflyget flög fortare än svensk jaktflyg. När vi skulle gå urlasta i Rovaniemi så skulle vi ha ett paraply av flyg. Och det var fyra plan uppe. Det kom bara ett hem. Två krockade och ett blev nedskjutet. Men jag syns om killarna har så dåliga grejer. Men svenska staten har ju bara släppt ifrån till det sämsta de hade.
Men flyget var ändå välkommet till Finland. Göran Andolf har forskat på vinterkriget.
Det fanns inga finska plan alls i Lappland. De hade ansvaret för ungefär halva Finland. Alltså. Och de anföll då redan några av de första dagarna. Och det blev på sätt och vis ett ganska framgångsrikt anfall. För de lyckades förstöra en del sovjetiska plan.
Men frågan är hur framgångsrik den svenska flygningen egentligen var, med tanke på att två av planen krockade med varandra.
Piloterna hoppade, men spanarna, det var tvåmansbesättning, spanarna lyckades inte ta sig ur, så att den ene dödades vid nedslaget, men den andra hade en kolossal tur.
I en vilstol på ett lasarett sitter översergeanten i flyget, Matti Sundsten, en senig, mörkhårig, kvickögd 22-åring från Arjeplog.
Sveriges Radios utsände Sven Järring, som är på reportageresa i Finland, träffar piloten som klarat sig mirakulöst.
Vad kände du under fallet, sergeanten?
Ja, det gick så fort så jag kände mig mycket. För att följa med. På slutet kom jag ner mellan två granar. Skätten tog på en gran och nosen på den andra. Det hela i fallet var alltså det som räddade mig.
Piloten har klarat livet, men befinner sig nu i fiendeland på fel sida fronten, där ryssen kontrollerar. I det störtade planet hittar han skidor, ett tält, några konserver och en kompass. Ovetandes om hur långt det är hem, men med riktning mot väster så börjar han skida.
Och sen gällde det att ge sig av hemåt, västerut.
Han befinner sig mitt i ödemarken. Det är 40 minusgrader och var han än ser så är det snö. Konserverna lyckas han aldrig få upp. Först efter 4 dagar träffar han finska soldater.
Och finnarna såg ögonblickning att ni var svensk?
Nej, då trodde jag var ryss först. Så de tänkte skjuta det, men jag skrek det lilla finska jag kunde.
Och vad var det?
Eller ammo. Alltså skjut inte. Och så min Olle Vapa heter hon. Jag är frivillig. Rotsline, svensk.
Även om den första operationen med svenskt flyg slutade med att man kolliderade, så fick det svenska flygets närvaro en stor betydelse för hur kriget kunde föras.
Ryssarna fick då iaktta spårdisciplin till exempel. Alltså de se till att de inte lämnade skidspår som röjde trupperna. Och framförallt, och kanske mycket viktigt, var att ryssarna hade inte tält, utan de gjorde upp stockeldar. Och så låg de då och blev varma på framsidan och iskalla på baksidan. Men det kunde de inte ha nu längre, för de där syntes ju på långt håll. Och då fanns ju risk för att man både sköt på dem och bombade på dem. Så att de fick ju ligga och frysa i sina pälsar då, alltså, eller vad de hade för någonting.
Kvällens program om det kämpande Finland kommer att handla om de frivilliga i finska armén. Först ber jag att få följa en rad uppdrag som jag åtagit mig.
Sven Järring träffar i januari 1940 några av de 8000 svenskar som anmält sig till Svenska frivilligkåren och kommit till Finland.
Många hälsningar till Hetta Lindvall Kyrkogatan 3 Nybro och till Egon, mor och far och mina syskon. Många hälsningar till er alla. Från Hugo.
Hej ni alla sönner. Till mamma och alla bekanta där hemma, en hälsning från Sam.
Hans Jedda från Göteborg hälsar till alla hemma i Sverige.
Och Stig Skogsberg från Trollhättan, som lämnat sin flickvän hemma, får snart sitt första uppdrag. Det är att lasta av och vattna hästar som kommer till Tornio med tåg. Han blir beordrad att gå till järnvägsvagnar som kommit in till Tornio. Men snart kommer hans resa få en vändning han inte räknat med.
På den här järnvägsvagnarna var stora luckor som öppnade och fällde ner så hästarna kunde gå ner. En av dessa hade i buken en näverstor skinnbit och köttbit som hängde lös. Och hästens huvud, det hängde lika löst det, tyckte jag. Och en av killarna som var tydligen veterinär, han tog upp en 07-pistol och satte skallen på hästen bara, och så sköt han, så tippade honom vid sidan. Och så svor han på de som hade lastat hästarna. De hade gått ifrån södra Sverige, enligt de uppgifterna vi fick, utan vatten och mat. Så hästarna hade all rätt att vara förbannade på allt vad folk hette.
Svenska frivilligkåren hade sin bas i Kemi, 3 mil ifrån Tornio. Och redan samma eftermiddag är det dags för Stig Skogsberg att ta sig dit.
Så senare på eftermiddagen uppställning igen i korridoren. Och då säger han, jaha, ni som vattnade hästarna, vill ni kliva fram ett steg? Ni ska få en termos och så ska ni få några smörgåsar. Och så ska ni leda hästarna i natt till Kemi. kallt som fanken. Och vacker moln, nattmånsken och stjärnklart så tusen. Det kommer jag ihåg. Då hade vi fått pälsar i alla fall. Och så, ja, den svenska arméns vinterutrustning. Så började vi då gå. Men det visade sig snart att många av de här som kompisarna som skulle leda hästar, de hade sett häst på vykort. Och efterhand som marschen gick så sprang det fler och fler lösa hästar runt omkring oss. Killar som hade, jag skiter i häst, fan. Släppte dem bara.
När de kommer fram till Kemi är det återigen dags att ge hästarna vatten. Och Stig har nu fått sin favorithäst, den han gått med de 3 milen. Han fyller hinkarna och går fram till hästen.
Och då säger till den här 2 hinkar i handen, så säger jag till, för att du lön på så ska du få vatten. Pang, sa du bara, så hade jag inget vatten i hinkarna. Ja, bara flyg, jag flyg.
Hästen har sparkat honom över knät. Det är ingen allvarlig skada, men det är tillräckligt för att han inte ska kunna träna upp sig inför nästa resa. Den till fronten.
Efterhand som de blev färdiga, grupper och plutoner och grupper, så åkte de med tåg upp mot fronten. Och så en dag då, så skulle pluton Liljedal, den som jag skulle med, stå de uppställda. Jag grät. Jag fick inte åka med. Ja, men varför så vi grabbar? Och dit och så stod kamraterna åka. Det tyckte jag var för, ja, det var för jävligt.
Ja, det är montör Karlsson från Färjestad. Jag är här uppe någonstans i Finland och jag mår bra.
Är det Stefan Krupsenstjärn från Stockholm som talar? Jag vill gärna hälsa mina föräldrar, min fru och min pojke Douglas.
Hallå Elisabeth, det är Gustav.
Detta är Nyman från Båberg. Jag hälsar till alla bekanta i Vänersborg och Trollhättan. Och det enda jag saknar här i Finland så är det prima fint Göteborgssnus. Det finns inte att få.
Det var en brokig samling män som hade anmält sig till den svenska frivilligkåren. Och de delades in i 3 grupper. Den första och andra gruppen leddes av militärerna Viking Tam och Magnus Drusen som varit med och skapat kåren i Sverige. Den tredje gruppen leddes av en överste Martin Ekström som hade erfarenhet från krig både i Persien och tidigare i finska inbördeskriget. Men snart skulle det visa sig att svenskarna som kommit inte delade deras militära erfarenhet. Bara 10% av de frivilliga var militärer, resten var arbetare, studenter eller hade annan bakgrund. Väl på plats så visade det sig också att den allra största delen som anmält sig till kåren kom ifrån Stockholm eller andra stora industristäder. De hade ingen vana av att resa tält, åka skidor eller använda sig av vapen. Göran Andolf berättar.
Här kom det drällande en massa människor och de var ju stadsbor och kunde ofta inte åka skidor och hade ingen vett på att skjuta med gevär heller, vilket norrlänningarna nog var duktiga på båda delarna. Så det där var ju inte riktigt lyckat. Och man fick bilda en skidpluton för de som inte kunde åka skidor och en skyttepluton för de som inte kunde åka, aldrig hade skjutit, och så försökte man utbilda dem.
Hallå Siri Gunnel. I Sollefteå. Hallå pappa och mamma Linköping. Jag är här någonstans i Finland och har alldeles utmärkt.
Hallå, det är Folke som talar. Jag skulle vilja skicka en hälsning till dig Ines och lilla Monica och Birgit. Samt till alla mina syskon. Och får jag tacka så hjärtligt för det paket som mina bröder har skickat.
Av de 8000 frivilliga är det därför bara 3000 som kommer komma till fronten. Hela grupp 3, ledd av översten Martin Ekström, stannar i träningsläger i närheten av Kemi. I rekryteringen av de frivilliga så var det uttalat att man inte skulle ta med kommunister, nazister och andra extremister. Men man lyckades dåligt. Flera kommunister hade smygits in och självaste översten Martin Ekström, ledare för grupp 3, återfinns idag på 2000-talet på nynazistiska hemsidor. Henrik Anstad är historievetenskaplig skribent.
Martin Ekström är en väldigt intressant människa. Han är en sån här krigartyp som är typisk för sin samtid. Han är då nazist. Han är partiordförande för det nationalsocialistiska blocket, kallas han för. En marginell men väldigt mäktig organisation på det sättet att det är den nazistiska organisation i Sverige som upprätthåller kontakten med konservatismen, med högerpartiet helt enkelt. Och det är intressant när han skildrar sen i svensk, till exempel SF-journalen, så nämner man inte det som alla redan vet, nämligen att han är nazistisk partiledare, utan man kallas för bensinhandlare och så vidare.
Vårt artilleri avmarscherar, paraderar förbi överste Ekström, tredje gruppens chef, vår chef.
Du lyssnar på Petri dokumentär om svenskarna i finska vinterkriget. Medan grupp 1 och 2 av svenska frivilligkåren i februari 1940 åker mot den finska fronten så pågår ett helt annat frivilligliv i Kemi.
Det där hemma har inte glömt sina pojkar i fält.
När Sveriges Radios Sven Jerring besöker frivilligkåren får han vara med när posten kommer.
Här har nu en lastbil med paket kommit till en förläggning och kompanichefen sköter själv utdelningen.
Jaha, alla ser glada ut pojkar. Är det ändå någon nu som inte har hunnit få? Jag sa, Blende, varsågod.
En av dem som hemma i Sverige gått till posten var Silva Persson i Trollhättan. Hennes pojkvän Stig Skogsberg hade åkt till Finland.
Där vi plockade in lite grejer. Godis, lite stickat kanske och så lite... Jag skickade plättar, kommer du ihåg det? Jag skickade plättar en gång, var jag optimist och trodde det skulle hålla sig. Men när det kom fram så var det visst mögligt, sa Stig.
Stig Skogsberg, som redan en av de första dagarna i Finland hade blivit sparkad av en häst, hade aldrig fått följa med till fronten. Kvar i Kemi så försöker han få dagarna att gå och när han inte brevväxlar med Silva så promenerar han runt i stan. Här träffar han andra svenskar och snart står det klart att alla inte kommit få hjälpa Finland. Motiven för många var helt andra. En dag träffar han en person som han känner igen från ett tivoli i Trollhättan.
Så fick han se en svartmuskig kille som säger... Du säger, hej, jag har sett dig förut. Du var fakir, Abdul Rama. Vi fick skjuta pilar i ryggen på dig och du sydde igen munnen. Ja, säger han. Hur vet du det? Jo, det var jag som var prickskytt. Var det du, det säger han. Ja, det var det, säger han. Vad gör du här? Jag sa, jag ville prova mina nerver. Jag ville pröva mina nerver. Sen såg jag aldrig till honom.
Så hans sak var inte Finlands sak? Utan
man... Nej, jag inte alls. Där har du en del. Hur många andra? Och sen kom det här snacket. Att åker du till Finland så slipper du åka in, va? Och käringen sa, stick du för... Ja, så skulle bli av med dig. Nuttarstiden. Det fanns hela... Och det, jag tror jag det är. Hela den skalan i vägen står det finns. Av orsaker. Det fanns ingen ände på det egentligen. Det var bara att leta i så fall... Någon som inte hade någon orsak.
Stig ville till fronten. Det var därför han hade kommit till Finland. Han ville hjälpa på riktigt. När hans knä blivit bättre skidade han runt mellan de olika skolorna i trakterna kring Kemi. Där hade Svenska frivilligkåren tillfälliga bostäder. Han letar efter en pluton där han kan få ingå. En dag träffar han en person som hört rykten om att det finns platser kvar i en av skolorna lite längre bort.
Åk ner till Alén. I Kemi, det är Björkallé nere. Men där nere skulle jag söka upp en överste Ekström. Överste Martin Ekström, ja. Ja, jag skidade ner. Det var mörkt på kvällen. Och jag mötte gubbar. Och det var äldre män. Äldre män hela tiden jag mötte där. Och då frågade jag efter överste Ekström. Jag menar du farsan? Där inne, ja. Alltså, söker du gubben? Ja, det var sån där jargong var det. Och så nere i Melena så ser jag en herre, en jordialisk herre, med ritsby, spitsbyxor och så en stor jävla ryskstjärna på bröstet. Röd. Och så sa han, Österriksson, ja sa han, vad är det? 317 Skogsberg, annan om tjänstgöring. Tittar han på mig, säger han. Långnäst, julbent och vässköte. Är du bror till Torsten? Då hade han och min moderbror legat 1918 rygg mot rygg och kämpat ihop. Välkommen Gustav, sa han. Då hade jag fått en farsa plötsligt. Då sa han, då ska du få bli hästmänniska hos mig. Och tar upp en papperslapp i fickan och en röd penna. Och så skriver han här i handen. 317 Skogsberg lämplig som hästmänniska. Så han... Gå upp till staven med den där och registrera dig.
32 grader är det här nere i Kemi och vid fronten var det 47 i natt enligt rapporterna.
Vintern 1939-40 uppmättes låga temperaturer som aldrig tidigare. Det var en rekordvinter. Gemensam fiende för alla var kölden. 30-40 minusgrader var det varje dag och ibland sjönk det ännu mer. Sam Sjöblom.
Det var ju så att när vi satt och körde så fick vi inte ha fönsterna uppe. De var tvungna fönsterna nere, rutorna, alltså sidrutorna. Därför att vi var tvungna att höra om det skulle komma flyglarm. Så vi kunde höra flyglarm. Så att det var ju kallare in i bilen än vad det var ute faktiskt. För det blåste ju rätt in i hytten. Och värme fanns ju inte i bilen. Det fanns inte. Jag satt med tummen ibland så här på vindrutan och tryckte tummen. Så man kunde få ett titthåll. Man kunde se köra. Alltså det var skrämmande alltså. Tryckte jag tummen och så får man titta med ett öga. Och körde med 3-tonsbilen då.
Även om det var kallt hela tiden så var det vissa dagar som slog alla rekord.
Det är 52 grader, det var det kallaste. Vi hade 52 grader kallt. Men då var det kallt. Hjälpigt, det var kallt då.
Hur känns 52 minusgrader?
Det gick inte, jag bara inte att andas. Va? Men jag var tvungen att ha halsduken för munnen och andas genom halsduken. Det var väldigt svårt att andas överhuvudtaget. Man gjorde inte mer än absolut nödvändigt.
140 personer i den svenska frivilligkåren drabbades av allvarliga köldskador. Men långt fler fick skador för livet till följd av kylan. En kamrat i Sam var nära att förlora näsan.
Gick han ut och skulle gå en patrull. Vi var då kanske 8 bilar. Gick han runt, kom tillbaka igen. Och så han kom tillbaka till min bil där jag satt som första bil. Och så lämnade sig från näsan alldeles vit på dig. Då förfryser näsan. Och han blev ju dödsförskräckt naturligtvis. Han kastade sig ner i snödriva och fick tag i vanten. Och så bara, tog jag snö och roade på gnida i näsan. Och lyckades få upp näsan så den var illröd igen. Så han klarade näsan på tack vare det. Men det var ju fel att göra det också. För att det kom ju fram så att man var ju största fel man kunde göra. Det var att gnida med snö.
Kylan påverkar också de som stupat. De frös oftast fast i den ställning de fallit i. Sam kommer då med sin lastbil till en trevägskorsning.
Och det var när vi slog upp till Savukovski första gången. Det var då en jaktflygare blev nedskjuten precis när vi kom dit. Och då så nödlandade den här killen då, ryssen, han nödlandade. Och en finländare där, de jagade upp honom och tog börskolven, hade ju karbin, eller armégevär, klappade in skallen på honom och slog in skallbenet på honom. Den ryssen ställde de sedan upp vid vägskälet till Savukovski. Och där krigväldigt rått, ställde de upp honom, sträckte ut högra armen så att han skulle stelna där. Och sen på ena handen då som pekade ut mot Savukovski, mot fronten alltså. Där hängde de en skylt där det stod Savukovski. Där stod han i 14 dagar. Vi såg honom varje dag för vi passerade det där korset. Det var för jäkligt alltså. Har en ryss som vägvisare. Det var hemskt.
Men som 18-åring och se som brutalitet, du måste ju varit illa till mord, tänker jag.
Ja, på den tiden var jag ganska kallblodig. jag var ganska så... Jag vet inte. Jag tyckte inte det var så farligt någonting, egentligen. Men det är klart, så här efteråt tänker man... Fan, man var 18 år. Ja, man var inte kvar en gång. Man var ju fortfarande barn nästan.
Den finska överbefälhavaren Mannerheimer, som lett den finska armén genom första delen av kriget, hade nått stora framgångar med att stoppa ryssarna. Längs det som kom att kallas för Mannerheimerlinjen hade finnarna hållit stånd, och i februari kommer grupp 1 och 2 av frivilligkåren dit för att ta över. Tanken var att de bara skulle hålla fronterna, men svenska frivilligkåren hade egna planer. Göran Handolf.
Egentligen var väl Mannerheims plan att svenskarna skulle bara hålla fronten där. De skulle bara vara där, så att säga. Men det ville ju inte svenskarna, utan de skulle ju slåss och göra sig märkvärdiga och bli hjältar och sådär.
Medan grupp 1 och 2 av frivilligkåren väntar på att även grupp 3 ska komma till fronten, så börjar man planera och rekognisera ett stort anfall mot ryssen. Karl-Ragnar Beve ingick i en jägarpluton.
Där märkte man ju bristna i vår utrustning jämfört med deras. De hade breda björkskidor med bara en tårem över, och så hade de näbbskor. Och när det blev en brant uppförsbacke, då hoppade de ur skidorna och höll i bindningarna så här och åkte kälka upp i uppersbacken. Vi hade ju alldeles för smala skidor och hickorskidor och sånt här, tungt och jävligt.
För de svenska militära befälen som kom till Finland innebar vinterkriget en möjlighet att träna och leda trupp i verklig strid. Det kunde gynna en framtida karriär. En av de mer dramatiska händelserna som drabbade frivilligkåren går under namnet den Gravströmska räden. En mindre grupp på 80 personer ledda av militären Anders Gravström blir påkomna under ett rekognoseringsuppdrag bakom den ryska linjen.
Gravström var mycket duktig, det var, men han hade ju ett mål i sikte, det var den egna karriären. Så att, gjorde någon annan någonting som var bra, då tog han åt sig det. Och gjorde han någonting som var åt helvete, då hade han genast någon annan att skylla på. I ett sådant företag är man ju underlägsen alltid. Vi var kanske 80 man i vår styrka och de var väl åtminstone 800. Och då är det ju inte så vidare klokt att gå i närkamp med dem så att säga. Och som Anders Kraten anbefaller ett motanfall.
Medan man i kikare kan se hur allt fler ryssar ansluter så börjar Anders Gravström planera ett motanfall där man kommer slåss man mot man. Svenskarna saknar helt och hållet reträttväg och det innebär att det finns en stor risk att man kommer bli slaktade. Karl Ragnar Beve upptäcker vad som håller på att hända. Tillsammans med en kamrat så gör han upp en plan.
Anders Gravström tappat greppet totalt utan det var en jävla duktig sergeant på en K1 som heter Carl Gustav Hellberg, han slipsade som rytmästare. Han och jag träffas och sa att ni skitar tag i det här.
De hittar en reträttväg, men den är spärrad av en rysk kulspruta. Man kan inte se vem det är som skjuter. Avståndet är 500 meter.
Ja, det var bara huvudet och eldlågorna när de sköt, vet du, då syns det.
Karl Ragnar Beve är svensk mästare i militärt prickskytte. Det blir han som får i uppdrag att ta bort kulsprutan. En efter en skjuter han ryssarna som bemannar den.
Det var inte fråga om en utan det var 4-5 gubbar. Så de fick lämna det där området.
På kvällen kommer ryssarnas anfall. Striderna blir hårda. Svenska kulsprutor mejar ner ryssarna som kommer springandes. Men det blir även hårda närstrider. Resultatet är att svenskarna förintar den ryska styrkan. 200 ryssar beräknas stupade, 6 svenskar. På natten efter det att de varit vakna nästan ett dygn så skidade de hemåt.
Men det var jobbigare i sårade i pulker och sånt där. Det var en jobbig natt där, och utan sömn. Det var nog en jävla tur att det inte gick värre.
Ryssarna är under hela kriget överlägsna när det kommer till antalet soldater. När en dör matar man in 9. Efter kriget, när finnarna släpper 5000 ryska krigsfångar, kommer de spårlöst försvinna. Många tror idag att det var ryssarna själva som sköt dem, som straff för att de låtit sig tas till fånga. Det ryska numerära överläget är också det som till sist gör att Finland börjar förhandla om en fred. I början av mars 1940 så beslutades att datumet för freden ska sättas till den 13 mars klockan 11. Kriget har då pågått i över 100 dagar. Men samtidigt som fredsavtalet undertecknas den 12 mars fortsätter de ryska bombningarna. Sam Sjöblom minns.
De två sista dagarna så var vi överrösta av bomber. Alltså. För att de flög, gick i rykten om att de ville inte ta med sig ammunition eller någonting tillbaka. För de var tvungna att ta tillbaka sina trupper. Va? Det gjorde sig av med allt vad de kunde ha överhuvudtaget. Och det var inte lite det heller. Så att den bombredna de gjorde då, de två sista dagarna, vilket kulminerade faktiskt sista dagen, kulminerade. Klockan 11 så kom ju krigsslutet och kom upp på morgonen då, medan det var ljust, så gick det armada efter armada. Flygplan efter flygplan gick över oss alltså och släppte bomber. Tornio, Kemi, ända ner i Uleåborg var de och bombade.
När det är mindre än 24 timmar kvar till fredagen får Sam Sjöbloms pluton de första förlusterna i stupade.
Vi var ju så många bilar då så att vi hade flygskydd. En bil med en lastbil med kulsprutor. Som var kulspetterskyttar som stod och körde. Och de killarna då, det var en kille från Nyköping heter Rolf. Och en kille från utanför Stockholm, Engström tror jag heter. De stod kvar och sköt, men jaktflygarna tog bägge två. De dog bägge två. När de stod och sköt. Det var enda två i vår ordkompani som strök med under kriget. Det var de två. Vad bra grabbar förresten. Vad schyssta grabbar.
Grupp 1 och grupp 2 av frivilligkåren som låg vid fronten väntade på att grupp 3, ledd av översten Martin Ekström, skulle ansluta sig. När de var enade skulle man anfalla ryssen. Men så blev det aldrig. Karl Ragnar Beve berättar.
När jag var på väg på ett spaningsföredrag då på natten, men fick meddelande att det var fred så vi fick återgå. Ja, det var lite dyster, för då tyckte jag att vi hade ett bra utgångsläge för att knäcka den där ryska styrkan.
Så kom freden den 13 mars.
Den för hela Norden så ytterst betydelsefulla nyheten om fred mellan Finland och Ryssland har nått oss idag.
I Sverige kom nyheten med glädje. Den nya utrikesministern Christian Günther pratar i radion.
Vi Nordens folk som hatar och avsky kriget känner idag som aldrig för fredens djupa, heliga innebörd.
Även om Christian Günther menar att kriget nu till glädje var slut, var inte den glädjen delad av alla i den svenska frivilligkåren. Från att ha laddat upp hemma, åkt iväg och hyllat längs med vägarna, fått uniform och planerat en stor attack mot ryssarna, kom för många i den svenska frivilligkåren freden som ett antiklimax. Göran Anders.
Så man kan ju förstå att det också fanns en enorm besvikelse över att denna stora uppladdning då bara pyste ut ingenting så småningom.
Freden var dessutom hård för Finland. Man misste Karelska näset, Viborg, Kexholm och Hangeudd. Men Göran Anders menar att det kunde blivit ännu värre.
Ryssarna nöjde sig ju med en för all del hård fred, men de lämnar ju Finland fritt trots allt. Alltså, även om avträdarna var hårda för finnarna, men det var ju ingenting jämfört med de baltiska staterna.
I de finska städerna kunde man se spår efter de dagliga bombningarna. Och Finland, som tidigare hade varit fattigt, var nu ännu fattigare. Eftersom de delar av landet man förlorat till ryssarna var de bördigaste och de som gav mest livsmedel. En stor del av befolkningen fick evakueras. Ryssarna hade förlorat nästan 130 000 soldater. Finnarna 23 000. Från svenska frivilligkåren hade 38 personer stupat. Längs med fronterna låg nu 1000 och åter 1000 döda kroppar. Många frivilliga stannade kvar och hjälpte till med uppröjningsarbetet. Sam Sjöblom.
Du vet, man såg där både människor och hästar och hundar och alla. De stod i stelfrusna. Och alla möjliga dimensioner upptäckta. De var ju döda allihopa. Så att det höll ju finländarna på då och samla ihop.
De tusentals liken är några av de saker som Sam Sjöblom haft svårt att släppa sedan kriget 1940. Han har en fråga som malt sedan dess.
Var tog dessa lik i vägen som uppstrapplade alltså på isen där i stora högar? Men jag har inte fått något svar på det. För det var ju tusentals, va? Det var inte bara en och en, det var ju tusentals.
I Sveriges Radios arkiv finns ett svar på frågan. I dokumentären I tagningsögonblicket berättar en av Sveriges främsta fotografer, Christer Strömholm, för sin vän Timo Sundberg om vad som hände.
Vi kallade det helt glatt för staplarys. Det var ju de avlidna och sönderskjutna ryssarna som låg vid Sallaån. Och våren började komma. Och det var meningen att vi skulle, vår uppgift var att se till att inte något av de nedskjutna ryska soldaterna låg i ån och... Men det var ju en tillgång till vatten som kom den vägen. Ja, sen tändes bålet på. Det var meningen att den skulle tändas och då med bensin så tändes då detta bål så småningom. Skulle man då stå tyst och titta på så skulle man höra alla ljuden ifrån likbålet. Den frusna luften går alltså ut ur de döda kropparna. Och då... Det finns både ljud och rörelse i detta till definitivt döda.
God dag!
Svenska kamrater!
Den 26 mars 1940 avtackade den finska överbefälhavaren Gustav Mannerheimer 4000 ur den svenska frivilligkåren.
Leve den svenska frivilligkåren!
Kriget mellan Finland och Ryssland var slut, men i världen rasade nu världskriget för fullt. Tyskland hade fortsatt sina aggressioner och pakten med Sovjetryssland var bruten. Tyskland och Ryssland var inte längre allierade. Den 9 april anfaller Tyskland, Danmark och Norge. Delar av frivilligkåren bestämmer sig nu för att även hjälpa Norge. Sam Sjöblom, som varit kvar och hjälpt till med uppröjningsarbetet i Finland, berättar.
Hela kompaniet, 48 bilar, åkte förbi svenska gränsen. Alltså. Ungefär 2 mil från Boden så vart vi stoppade av gränspolisen. Där var det stopp. Så var vi internerade i Boden, i Bodens fästning. Vi var internerade i 3 dagar. Vi tillhörde fortfarande finska krigsmakten då. Så vi var ju krigsfångar kan man säga i Sverige. Så att efter 3 dagar fick vi åka tillbaka igen. Tillbaka in till Kemijärvi och hämta resten av grejerna som vi hade där. Så att då var jag krigsfånge i Sverige. Lite konstigt, men jag var faktiskt det.
Så småningom lämnar Sam Sjöblom Finland och åker hem till Roslagen. Och en dag i Trollhättan kliver en annan man med smutsuniform av tåget. Det är Stig Skogsberg. Han går fram till en telefonkiosk.
Och så ringer jag upp till Silva som jobbar på en dagförsäljning. Så säger jag, är det fröken Persson? Jaha, det är det. Jo, jag ska hälsa från festman. Och så börjar jag hälsa med Finn. Så, jo, han kommer nog inte nu. Han stannar kvar lite till för att hjälpa och bli av med lite svenska grejer som de skulle köra runt om i Finland. Så, men han kommer nog, vad det lider.
En stund senare dyker han upp i damfriseringen och avslöjar sin bluff.
Jag är arg på mig själv. För att jag gjorde ju henne illa. Men det var ju kälk. Ja. Och hon slutade vid 6-7-tiden någon gång. 7-tiden kanske. Där nere. Då fick vi krama om varandra.
Men snart kommer Stig Skogsberg försvinna till Finland igen. I juni 1941 är det Finland som anfaller Ryssland. Efter det att den rysk-tyska pakten är bruten står nu Tyskland på Finlands sida och tyska trupper strider vid sidan av finska. Det som kallas för fortsättningskriget kommer vara i 3 år. Sverige, vars enade opinion under vinterkriget varit på Finlands sida, är nu mer kluven. Under vinterkriget var det över 12 000 som anmälde sig som frivilliga. Nu är det bara ett fåtal som åker över för att hjälpa. Men Stig Skogsberg är en av dem som väljer att åka.
Ja, det var samma som första gången. Det var ingen skillnad. Jag fick ju inte gjort någon nytta då. Nu skulle jag göra nytta, trodde jag. Jag gjorde väl lite kanske. Avlösa grabbarna.
Andan bland de svenska frivilliga var annorlunda den här gången. Eftersom Finland och Tyskland stred tillsammans var det fler svenska nazister som kommit för att slåss. Stig Skogsberg blev anklagad för att vara nazist.
Jag hade tyska hjälmar och då var jag nazist. Och jag blev fly förbannad. Vi hade engelska kapper. Vi hade svenska hjälmar och tyska hjälmar och holländska hjälmar och amerikanska. De tog vad som fanns. Och ammunitionskörden, det var som mexikanerna har där nere idag, de här stråtrövarna. Och jag skulle vara nazist, jag kunde inte stava till det ens.
För de frivilliga i svenska frivilligkåren innebar krigen i Finland att många fick minnen för livet. Göran Andolf.
Det är ju en del som har sagt faktiskt att det där är det märkvärdigaste jag har gjort i hela mitt liv. Och sen var det ju också så som är välkänt från andra sammanhang att de hade svårt att anpassa sig till det civila samhället. Men det berodde nog kanske på andra omständigheter snarare än att de hade varit frivilliga. Men tidningarna tog gärna fasta på det så att de tyckte om att skriva när någon hade åkt fast för någonting att han var före detta finlandsfrivillig och det där väckte ju inte så stor förtjusning bland de finlandsfrivilliga.
Resultatet av vinterkriget och Finlands motstånd mot ryssen blev att Finland aldrig ockuperades till skillnad mot de baltiska länderna. Det i sin tur kom att påverka Sverige under de kommande årtiondena. Efter andra världskrigets slut skapades en gräns mellan det kommuniststyrda Östeuropa och Västeuropa. Den kallades för järnridån. Om Finland hade ockuperats av Sovjetryssland skulle den gränsen dragits vid den svenska gränsen. För svensk säkerhetspolitik fram till 90-talet skulle det bli avgörande.
Tack vare Finland och då också de svenska Finlands frivilliga så kom järnridån att dras vid Finlands gräns och inte vid Sveriges. Och det är väl ganska självklart att vi har anledning att vara tacksamma över att finnarna såg till att det blev så. Och i detta är ju också den svenska finlandsfrivilliga och framförallt hjälpen, den materiella hjälpen, för den skulle jag nog kanske möjligen vilja påstå, den materiella hjälpen under vinterkriget var möjligen krigsavgörande. Och det där har väl inte uppmärksammats kanske riktigt så mycket som det borde.
En som åkte från Sverige till Finland efter vinterkriget var Stig Apelgren, som under vinterkriget varit krigsbarn i Sverige. Hemmet i Åbo som han kom tillbaka till var inte detsamma som han lämnat. Hans mamma var inte längre där.
Det var det som vi kom till. Alltså, det var ett tomt hem när vi kom tillbaka till Finland. Här i Sverige finns det ett krav på att man ska vara lycklig och skratta förfärligt mycket. Och så. Och för oss som har varit med om lite andra saker så det är väldigt svårt att vara en lycklig skrattande människa. Så där. Så, tyvärr, jo.
Ännu en bild från Finland. Den sista idag. Det ska bli begravning. Levande ljus i koret, men ljusen syns inte ut. Fönstren är täckta av mörkläggningspapper.
Många unga män ger som denna sitt liv för sitt land. Genom tårarna ser vi mot Finlands framtid i fred och frihet.
Du har lyssnat på P3 Dokumentär om svenskarna i finska vinterkriget. Tekniker var Christer Orteg, exekutiv producent på Sveriges Radio Amanda Rydman. Jag som gjorde programmet heter Simon Moser. Programmet gjordes av Basta Produktion för Sveriges Radio. På sverigesradio.se hittar du fler P3 Dokumentärer.